It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
God morgon, god dag, god kväll, god natt, oavsett när du lyssnar.
Hej då.
Välkommen tillbaka till Nyans. Vi är så glada att du är med oss och lyssnar. Lyssna på mig, Hanna.
Mig, Paula.
Och mig, Kajan.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
För oss är det ju god morgon.
Det är god morgon, är och glad påsk.
Ja, just det, det är påsk också.
Påskafton idag.
Just det. Mm. Har ni fått något påskägg?
Nej.
Fått och fått. Jag har väl köpt mig.
Min påskhare är i Spanien. Så att, på semester.
Fan.
Så att jag har inte fått
något. Fan vad taskigt. Nu blir jag så här, vem är din påskhare? Vem är i Spanien?
Till min mamma.
Jag tänkte att du hade någon liten gubbe i Knivsta som... som är din personliga påskhare.
Men jag är ju i det här konstiga läget när jag egentligen är vuxen. Mm. Jag är ju väldigt mycket vuxen liksom. Men eftersom att jag inte har några egna barn så är jag ju fortfarande barnet i familjekonstellationen. Fattar ni vad jag menar?
Ja, för fan vad mysigt det låter.
Ja, men det är mysigt. Så att jag har ju liksom barnprivileges att få påskägg och sånt där. Det är fantastiskt.
Men gud vad mysigt, Hanna. Fy fan, ja, vad avundsjuka blir.
Fast nu är ju min påskhare i Spanien. Så att
fast det blir ändå inte synd om dig.
Nej, jag vet.
om du skulle tassa in på det, att det var synd om dig på något sätt, så vill jag bara att vi lägger ut det där, att så är inte fallet.
Så är inte fallet. Men jag kan hitta andra grejer som gör till synd om mig.
Jag är övertygad om att det finns.
Jag kan gå in och argumentera för den saken.
Oj, hjälp.
Till exempel urinträngningar, jättetråkig grej. Överaktig blåsa.
Tänk om ett helt avsnitt skulle ha en battle med vem det mest synd om.
Ja.
Och vi bara sitter och argumenterar för egen sak.
Vilken grej det är.
Vältrar oss i vårt eget tycka synd om.
Ja. Ja. Det känns som vi båda hade varit ganska bra på det.
Du och jag hade nog varit jättebra på det. Paula tror jag inte är så bra på det.
Paula hade förlorat direkt.
Kanske.
Du vältrar inte lika mycket som vi.
Nej.
Jag känner att vi är vita kvinnor represent.
Ja, eller hur?
Där har vi fått med modersmjölken. Vi kan den här skiten.
Nu tänkte jag säga white power. Men jag kände att det blev helt fel. Det är inte det man menar.
Andra vägen.
Men det, jag tänkte säga att det är bra att vi är Patreons. Men det kommer på att det här är inte något Patreon-avsnitt. Så det här kan ju alla vem som helst lyssna på. Det blir ju bra.
Nu kommer rubrikerna, Hanna.
Ja. Men jag kände att det är bara en tidsfråga innan man blir cancelled. Så let's go.
Tror du det?
Bara för får det gjort.
Alltså, helt annan sak, förlåt. Jag har varit så fuskad. Jag bara snabbkollar nu öppettiderna för IKEA. För vi hade tänkt att vi skulle åka dit efter vi har spelat in. Och då ser jag att nu under påsken, från långfredagen till och med måndag, då har man satt kraftigt höjd avgift för parkeringen utanför IKEA, eller A6 som det heter i Jönköping. Och det är liksom så här, det är inte löjligt lite för höjd taxa heller. Man har satt 3000 kronor timmen.
Va? Men det måste ju ha varit ett fel. De måste ha råkat lägga in en nolla för mycket. Det är ju helt sjukt.
Därför var jag så full i skratt. Liksom så här, kraftigt höjd, och så brukar det kosta, jag tror det är så här 15 spänn timmen eller någonting.
Men det där måste ju
vara måste fel. Varför skulle de höja det? Det är ju helt...
För att de vill inte att det ska stå folk där. Under,
men 3000, det är ju ett straff.
det är ju tydligt, kan det ju inte bli att man inte vill att den parkeringsplatsen ska användas nu.
Men då är det ju billigare, då är det ju billigare att parkera på ett övergångsställe. Mm. Legit. Då får man ju
alltså jag blir så här från första början, varför kostar det pengar att parkera vid IKEA? Det gör det inte här.
Nej, det gör det inte här heller om man står vid IKEAs egna parkering. Men sen finns det vissa parkeringar. Men det är lite så här, det är gratis under öppettiderna. Men står man när det inte är öppet så kostar det
3000 i timmen.
Men då vill ju ingen stå där.
Normalt så kostar det ju inte alls. Nej, men normalt tror jag det kostar typ 30 spänn i timmen eller någonting om man står där utanför öppettiderna.
Men varför står ni inte bara på vanliga IKEA-parkeringen?
Jo, men det ska vi göra. Det var bara att det stod så, när man gick in på första sidan för att kolla att det faktiskt är öppet idag. Det var liksom det första som kommer upp var en stor rubrik liksom om att det är förhöjd nattaxa om man vill stå när det är stängt.
Herregud. Så groggy, vi hade ju live-podd igår kväll.
Mm-mm.
Med våra Patreons, fan vad mysigt det var.
Ja, jättemysigt.
Ja. Men man blir ju lite seg, va? Vi var inte så sena. Vi avslutade vi strax efter 10.
Alltså jag är så himla seg bara för att jag inte fick sova sen.
Du har ju ett sånt litet barn fortfarande.
Ja. Yeah.
Jag har liksom förträngt det där.
Men jag vet inte. Jag tyckte det var jättemysigt med det här nya upplägget av att inte ha livepodden så uppstyrd. Jag chattar runt lite grann. Ha ett litet löst ämne bara.
Ja, har man missat det så... Vi har ju då, för våra Patreon så får man lite olika benefits. Och en sån sak är att vi har livepodd lite då och då. Det tänkte att vi ska ha det en gång i månaden. Men det har blivit uppskjutet nu av olika anledningar. Mm. Men förut har vi gjort så att vi har haft en livepodd. Och då har vi helt enkelt livesänt det den veckans bonusavsnitt. Så att det har liksom varit en hel avsnittsinspelning som man får vara med på live. Men nu har vi ändrat det här konceptet lite grann, så att nu har vi ju utöver avsnittsinspelningarna så kör vi live liksom utöver det, där vi mest snackar om roliga spännande saker och också får lite mer möjlighet till att bjuda in Patreons som tittar och lyssnar och är med i chatten så att de kan liksom vara delaktiga.
Det var så himla mysigt.
Väldigt mysigt, kravlöst, skönt.
Men också just det här att det inte är en inspelning utan vi sitter bara och snackar och har det trevligt. Ja. Det var, ja, det vi kom och joina oss på det, för det var jättekul.
Ja, men gör det. Förlåt, ska sluta gäspa er i örat. Gör det, och då måste ni bli Patreons, för att det är ju livepoddarna är på YouTube är för Patreons. Det är där det dyker upp. Det är väldigt mysigt. Jaha, vad ska vi göra nu då? Ska vi ha ett litet fall, eller?
Det ska vi. Det är ett intressant fall, faktiskt.
Ja, eller hur?
Flera väldigt intressanta resonemang från rättens sida, som jag tyckte var... Ja.
Gud, vad bra. Sånt gillar vi. Det här är ett sånt fall som vi har... Jag sa det igår i live, men det här är ett sånt fall som vi har pratat om ganska länge, att vi... vill göra, så har det kommit andra fall emellan. Men nu är det dags.
Det är det.
Och vi kan väl bara liksom tisa lite redan nu att direkt efter det här så kommer ju Paolo och jag spela in ett bonusavsnitt som kommer på torsdag för våra Patreons. Och jag tänker att vi kan säga att det är ett jättespännande bonusavsnitt som faktiskt är en uppföljning på ett tidigare fall, tidigare avsnitt som vi har gjort, nämligen Stalking in the Name of. som är ett favoritavsnitt både för er och för oss. Mm. Där det helt enkelt blir en rättslig uppföljning nu.
Precis. Ja, det ser jag också fram emot. Det är mycket intressant att prata om där som vi inte har haft chansen att vara inne på tidigare.
Ja, och väldigt, jag vill nästan säga underhållande, men det var väldigt roligt att läsa förhören i det fallet, för det finns mycket att ta av där. Oh my god. Ja, det får ni inte missa. Det får ni inte missa, men nu ska vi göra något annat. Jag ska rapa och dricka lite vatten och sen så kör vi igång.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Vi ska prata om ett väldigt uppmärksammat mord idag. Det har varit på både en och två löpsedlar och det har skrivits en hel del om det. Ni kommer säkerligen, tror jag i alla fall, känna igen det. Jag har som källor som vanligt ett förundersökningsprotokoll. Jag har en tingsrättsdom. Hovrättsdom också, va? Mm. Ja. Hade jag inte skrivit in här, men det var det ju. Yes. Och ljudupptagningar från rätten. Vi kommer att prata om två personer. Vi har ett brottsoffer som vi kallar för Malin. Och vi har en förövare som vars namn är öppet, så att säga. Det har skrivits om det i tidningen, så vi använder det också. Han heter Simon Svensson. Det är tidig morgon den 17 september 2021. En fastighetsskötare i Kristianstad har nåtts av informationen att det verkar vara en vattenläcka i ett av bostadshusen som han har ansvar för. Han får ett sms väldigt tidigt på morgonen om att han behöver åka dit och kolla vad det här är för någonting. Och när han kommer dit så ser han att den här vattenläckan då inte kommer därifrån det har rapporterats in om, alltså inte därifrån man trodde, utan att den verkar komma från en lägenhet som ligger ovanför. Han går upp och han kan se, liksom verkligen visuellt se, att det har runnit ut vatten från lägenheten, det kommer ut under dörren, och han vill förstås ta sig in för att se vad det är som har hänt så att man kan fixa det. Han har stängt av vattnet så att det inte ska fortsätta rinna, men det är ju uppenbart att det är väldigt mycket vatten i lägenheten. Han försöker ringa till Malin som är den som står på lägenheten för att se om hon är hemma, om hon kan släppa in honom, men han får inget svar. Fastighetsskötaren kan också se att nedanför Malins namn står ett annat namn, Simon Svensson, och han försöker få tag på honom också, men han lyckas inte hitta några uppgifter till Simon. Den här fastighetsskötaren tänker försöka ta sig in helt enkelt på olika sätt genom att liksom borra upp lås och sådär. Men när han känner på dörren, på dörrhandtaget, så märker han att den är öppen. Den är olåst. Så han öppnar helt enkelt dörren och går in. Klockan är då ungefär 6:20 på morgonen. Inne i lägenheten, så direkt när han kommer in i hallen, så ser han att det är vatten över hela golvet. Parkettgolvet har redan börjat ställa sig upp, vilket liksom indikerar att det är fullt med vatten under. Han kan också se att vattnet kommer från badrummet, så han går dit. Han öppnar dörren och där inne så ser han en naken kvinna ligga på golvet. Hon har en hink eller en spann över huvudet, men han förstår ändå direkt att hon inte lever längre. Det är blod överallt. Bredvid henne ligger också toalettstolen. Den är omkullvält. Och det är förstås mycket vatten också. Fastighetsskötaren backar direkt ut ur lägenheten och kontaktar sin kollega om att denna ska ringa till polisen. På vägen ut så möter han en man och en kvinna som han tolkar det som att det är några grannar eller några som också bor i huset, och de frågar vad det är som händer. Och fastighetsskötaren säger att det är en vattenläcka och han lyckas få med sig det här paret ut. Han vill förstås inte att de ska liksom stanna kvar eller se någonting. Men paret förstår snart att det är något mer en vatten i lägenheten och de blir påtagligt oroliga. Det här paret är nämligen Malins föräldrar som bor i lägenheten ovanför Malin. När polisen sen då kommer till platsen så nås de av informationen att den avlidna kvinnans föräldrar då bor i samma hus. De här föräldrarna får hjälp av ambulans med att åka in till psykiatrin. De är naturligtvis helt förstörda. De har förstått att någonting har hänt där inne i lägenheten. Polisen går in, ser också att det är översvämning i lägenheten. Den här lägenheten är normalt stökig. Det är liksom saker här och var, men det är inte som att det har varit något tumult och att det är kastade grejer, utan vanligt stök. Förutom då i badrummet. Där är ju toalettstolen helt vält från sin liksom stående position. Och under ett duschdraperi ligger en naken kvinna med en spann över huvudet. Man kan se att hon har någon skärskada vid halsen, men annars syns inte direkt några andra skador. Polisen kan inte heller se någon kniv eller något annat vapen, och efter några minuter så backar man ut ur lägenheten. Man låser och man sätter upp avspärrning. Det har ju redan varit några personer från räddningstjänst och ambulans inne i lägenheten förstås. Plus då också fastighetsskötaren, och man vill från polisens sida helt enkelt se till att platsen inte kontamineras ytterligare innan kriminaltekniker kan komma och göra sin undersökning och sin dokumentation. Medan man står och väntar på kriminaltekniker så kommer det en granne. Och den här grannen berättar att hen hört konstiga ljud under kvällen, natten. Det har låtit som att någon bankade i något, och vid 1:30-2 på natten så har man också hört en hög duns från lägenheten. Kvinnan som bor där är ju som sagt den som vi kallar för Malin, och när polisen pratar med hennes föräldrar så berättar de att de varit med Malin kvällen innan fram till 8-tiden. De har firat en familjemedlem. Malin har druckit någon öl. Och efter det så har hon tagit bussen för att bege sig och träffa sin pojkvän Simon Svensson. Polisen får fram Simons personnummer och börjar söka honom för att höra om han vet något. Vi ska hoppa tillbaka lite tiden nu på en gång, så får ni höra mer om polisens sökande efter Simon alldeles snart. Malin och Simon har då tidigare varit ett par. De har bott tillsammans, men i maj 2021, alltså några månader innan den här händelsen, så gör de slut. Men de fortsätter att ha kontakt med varandra, ganska mycket kontakt som vänner, och de har också en sexuell relation även fortsättningsvis. Men de är alltså officiellt inte något par. Under kvällen den 16 september så befinner de sig inledningsvis på varsitt håll. Malin är då som sagt iväg för att fira sin familjemedlem, och Simon är hemma hos en kompis i hans kolonistuga. Malin och Simon har en del kontakt under kvällen. De skickar sms och de ringer till varandra, och de pratar också om att de ska ses hemma hos Malin senare på kvällen. Det är, kan man se, framförallt Malin som vill ses, medan Simon är lite mer tveksam. Han skriver till exempel om att han är trött och pratar om att han vill sova hemma. Man kan också se sen att Malin kommer hem till sig vid 21-tiden på kvällen. Som vanligt så tittar man på hur mobiltelefonen har kopplats upp, och man tittar på sånt som när portar har öppnats via med såna här brickor, så kan man se vilka tider och sånt. Så det är därför man kan se att hon kommer hem vid 21-tiden på kvällen, och man kan också se att Simon släpps in i porten 22:11. Han har då tagit bussen från den här kolonistugan och hem till Malin. När han har hoppat av bussen och innan han går hem till Malin så går han också in på en mataffär och han köper 2 energidrycker. Det här kommer man också kunna se på övervakningskameror och liksom ytterligare fastställa tiden. Hemma hos Malin så tar paret amfetamin. Polisen kommer att hitta spår av amfetamin på en tallrik som står i sovrummet. Och Simon kommer också berätta om det här att de tar droger. Och 11:15 så lägger Malin ut en bild på Snapchat. Det är inga konstigheter med den bilden i sig, men det är det sista man ser från henne på Snapchat. Simon kan man se smsar med en kompis under kvällen och det sista meddelandet som han skickar iväg är vid 23:35. Och det är inga större konstigheter med det smset heller. Sen kommer då de här uppgifterna från Malins grannar som berättar för polisen att det hörs skrik. De hör kvinnoskrik tycker de och de hör dunsar från Malins lägenhet. Och det här ska då ske runt midnatt och strax efter. 00:16 öppnas porten i Malins hus inifrån och Simons kompis, alltså han i kolonistugan, berättar att Simon kommer tillbaka till honom vid 1-tiden. Simon är då där en väldigt kort stund. Den här kompisen medverkar under rättegången och berättar att Simon kommer dit, släcker alla lampor och lägger sig under ett täcke i sängen och verkar väldigt konstig och väldigt stressad. Kompisen vill att han ska berätta vad det är som har hänt, men Simon vill inte det och då säger kompisen att antingen får du berätta vad som har hänt eller så får du gå härifrån. För han tycker att Simon beter sig så konstigt. Och Simon säger då att ja, men då går jag. Så han försvinner igen. Men han kommer komma tillbaka ytterligare en gång och det här är vid 7-tiden på morgonen. Då vaknar helt enkelt den här kompisen av att Simon står inne hos honom och stirrar in i väggen. Han gör också en del läten, olika grymtanden i olika tonlägen. Han har bara byxor på sig som är ganska ordentligt nerhasade. Han har inga underkläder, han har ingen tröja. Och han är väldigt, väldigt smutsig och luktar illa. Och det är vid det här tillfället när Simon kommer tillbaka där på morgonen och träffar sin kompis som han också kommer berätta att Malin är död och att det är han som har dödat henne. 7:20 ringer Simon till sin mamma och frågar om hon kan komma och hämta honom. Hon kan inte det så ett av Simons syskon åker istället och plockar upp honom och han följer med syskonet till hennes hus. Simons kläder är då blöta och han är ju väldigt skitig. Han kommer att ta av sig sina kläder och hänga dem utanför det här syskonets hus och så hoppar han in i duschen. Och det är vid det här laget som polisen då har lyckats spåra Simon till sitt syskons hus och man ringer och meddelar att man är på väg. Och man kommer dit medan Simon fortfarande står kvar inne i duschen. Han grips 09:40 men man uttrycker också till honom att han inte misstänks för något brott i det här skedet. Det finns en del uppgifter om vad polisen säger om Simons sinnestillstånd. Det är, ska vi säga, lite rörigt, väldigt olika. Han beskrivs både som otroligt lugn, han beskrivs som väldigt rastlös, att han lägger sig ner och sätter sig upp och håller på. Man pratar också om honom som ganska glad. Han ger små kommentarer där i polisbilen som att det är fint med träd. Och han vet inte varför han ska in på förhör. Han är också väldigt, när han blir genomsökt och så inne på arresten så är han väldigt artig. Men som sagt, utifrån hur de beskriver honom så känns det lite konstigt, hans beteende. När det kommer till Malins skador så kommer man att hitta en hel del underhudsblödningar, hudrispor, sårskador, sånt som man inte såg då inledningsvis när man bara hittade henne. Man kan också se punktformade blödningar i bindehinnan i ett öga. Och det här tror jag de flesta av er känner igen, att det här brukar vi prata om vid strypvåld, att man kan få den här typen av punktformade blödningar då. Man kan också hitta sår i munslemhinnan. De här skadorna talar starkt för att de har tillfogats Malin av en annan person och att det har skett genom trubbigt våld då, i form av upprepade slag och sparkar. Och på Malins hals så finns det framförallt en skarpkantad sårskada som har skadat halsvenen. Det finns flera skador i halsområdet som är just skarpkantade, och de här talar starkt för att de är tillfogade henne med kniv. Och då är alltså både från liksom rispningar och den typen av sår till mer djupgående hugg då. Dödsorsaken bedömer rättsläkaren är just den här stora sårskadan på halsen och blodförlusten som har blivit en följd av den då, att hon har helt enkelt blött ut och blött i döds. Vi ska gå in på vad det är Simon säger har hänt. Det är för det första en hel del som skiljer sig från de tidigaste förhören till det som Simon sen kommer att berätta under huvudförhandlingen. Och i stora drag så ska det handla om att Simon kommer att lägga till en hel del uppgifter. De här uppgifterna rör att han har hört röster, han har sett syner. Bland annat har han sett att då Malin håller på att förvandlas till en djävul. Och det här är sånt som han som sagt inte lämnar inledningsvis, utan det kommer sen. Och det är också en del saker med händelseförloppet och själva våldet som han inledningsvis har berättat om och också till och med visat upp under en rekonstruktion. Till exempel då hur han stryper Malin och också försöker att dränka henne både i toaletten och i den här spannen. Men de här sakerna kommer han sen säga att han inte kommer ihåg. Så att det är lite dubbla utsagor som man har att jobba med. Men överlag när Simon berättar så säger han att det är väldigt svårt för att allting är väldigt drömlikt för honom. Han uttrycker vid flera tillfällen att han har trott att han har drömt en mardröm. Och han uttrycker också att han har väldigt svårt att veta vad det är som har hänt på riktigt och vad det är som har hänt i hans huvud. Men med det sagt då så ska vi se vad han i stora drag säger här ändå. Han tycker att allt är väldigt konstigt och han tycker att det som blir konstigt för honom börjar tidigare. Mitt på dagen så är han hemma. Han berättar hur han hör en smäll som han tänker då är ett skott, och det här blir i hans huvud till att hans mamma har blivit skjuten och dödad. Så han tror alltså att hans mamma har blivit mördad precis. Han kommer inte liksom försöka gå upp och titta och kontrollera det här om det är någonting som har hänt, för han menar att han blir så skärrad och han vill inte se sin mamma död, men att han ändå utgår ifrån att hans mamma är avliden. Jag kan säga redan nu att det har förstås inte varit något skott och hans mamma lever och mår bra. Men det tror inte Simon här. Och när han senare då är hemma hos sin kompis i den här kolonistugan så försvinner också kompisens hund. Det här stressar Simon ytterligare väldigt. De är runt och försöker leta efter den här hunden och hitta den. Och här, Simon säger ju själv då att han under den här tiden får ganska konstiga syner, och hans kompis kommer också vittna om att han beter sig märkligt. Alltså Simon kan stå och peka på ett tomt fält och säga där är hunden, och så vänder han sig om och så säger han där är den också, och så tittar kompisen och ser ingenting. Under tiden då som de letar efter den här hunden så menar Simon att Malin samtidigt ringer och smsar och tjatar på honom om att han ska komma dit. Simon har tagit droger under dagen, han har rökt hasch, han har tagit 2 Elvanse och han har också druckit lite whisky. Och som sagt då så berättar han att när han är runt och letar efter den här hunden så ser han syner. Förutom det som jag redan har nämnt så ser han också hur kaniner hoppar och förvandlas till hundar i luften. Och sådär. Han tycker att det här är väldigt konstigt, han får inte ihop det och han tycker att det är väldigt jobbigt. Och det här är anledningen till att han vill hem och vila då och sova hemma. Men istället så beger han sig till Malin för hon vill det. Och han tänker, menar Simon, att han bara ska åka dit och kolla till henne och sen så ska han då åka tillbaka till sin kompis i kolonistugan. Men istället så kommer han till Malin och de tar amfetamin. Simon säger själv att han inte brukar nyttja amfetamin för han brukar må väldigt dåligt av det, men att de då tog det vid det här tillfället. Efter det här så menar Simon att de börjar bråka och det är lite oklart om vad. Delvis så berättar Simon att Malin tror att han träffar andra. Det är väldigt svårt, ska jag säga, att återberätta Simons utsaga, för det är rörigt på många ställen. Det blir sidohistorier som är svåra att hänga med i. Men en potentiell otrohet var en sak de bråkade om. Men framför allt så tycker Simon att Malin på ett kaxigt sätt frågar honom om hur hans mamma mår. Och det här sättet som hon frågar på gör honom, menar han själv, övertygad om att det är Malin som har haft ihjäl hans mamma. Och nu liksom försöker pika honom för det. Det här gör honom arg och ledsen och han lägger sig i sovrummet för att vila. Och när han ligger där i sängen så börjar han höra röster, menar han, om att han ska skada Malin. Malin och Simon ska duscha, de går in i badrummet, klär av sig och Simon menar att de här rösterna fortsätter. Det är skarpa röster om vad han ska göra, att han ska skada och döda Malin för att hon är en demon som har mördat hans mamma. Simon menar att efter första slaget så blir Malins ögon röda och det börjar växa ut horn i pannan på henne. Hon kommer att då putta ut honom ur duschen. Han har precis slagit henne och då råkar han trampa sönder en våg som står där och sen fortsätter att eskalera och våldet blir värre. Simon slår Malin ytterligare och han minns också att han knäar henne. Simon har lagt en, det här pratar han om framförallt inledningsvis, lagt en pappersrulle i toaletten och spolat så att då toalettstolen fylls med vatten och sen trycker han då ner Malins huvud i vattnet. Han berättar också hur han står ovanpå toaletten och sparkar ner på Malins nacke. Och Simon själv då berättar att han får panik vid det här under det här skedet för han ser att det också, alltså han tänker då att Malins ögon har blivit röda, hon börjar få horn och han säger att han ser hur det börjar krypa under huden på henne på ryggen och att det mer och mer börjar växa ut vingar då från hennes rygg. Sen säger Simon att toalettstolen sprängs, han förstår inte varför men vi förstår ju det som att han har stått på den och det här kraftiga våldet då har gjort att toalettstolen helt enkelt går sönder och den tippar. Och i tidiga förhör så har också Simon berättat hur han tar den här hinken eller skurspannen som står där och fyller den med vatten och trycker ner Malins huvud även i den då efter att toalettstolen har vält. Det här kommer han inte minnas sen att han har gjort. Han minns däremot under huvudförhandlingen när han berättar att han, det sista han liksom ser av Malin är att hon ligger och har då den här spannen över huvudet. Han har också i tidigare förhör berättat att han går ut i köket och hämtar en kniv och att han sen hugger mot Malins hals och att allt blir rött. Det här kommer Simon heller inte att minnas sen. Men han minns att han tar med sig kniven när han går i alla fall. Och vad Simon har gjort sen de här timmarna fram till hans syster kommer och hämtar honom, det vill säga den här tiden mellan besöken hos kompisen i kolonistugan, så mellan där vid midnatt och vid 7 på morgonen, minns han inte. Han minns att han har sovit i en kompost. Han minns att han har sett en massa ormar som krälade där. Och han tror att han kanske har försökt gräva ner sig i komposten för att han frös. Och det skulle ju då vara en förklaring till att han kommer hem till kompisen med väldigt lite kläder och är blöt och väldigt smutsig och luktar illa. Avslutningsvis bara kort. Simon får förstås frågor om varför han inte har berättat saker om de här vanföreställningarna tidigare. Varför han berättar dem först flera månader efter mordet. Och hans förklaring till det är att han inte vill bli särbehandlad. Att han trodde att han skulle bli av med körkortet. Och sen en annat ganska osammanhängande som liksom är förklaring. Det är rörigt. Men det ska i alla fall komma fram att Simon har haft en psykos vid ett tidigare tillfälle. Också då i samband med att han tagit flera droger. Och vid det tillfället kan man också se att han tas in och tvångsvårdas under ett dygn. Och att han sen uppmanas att söka behandling hos beroendemottagning. Men det här är någonting som han inte gör. Ja, nu har jag pratat länge så jag håller mig med resten till diskussion sen.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Simon erkänner att han liksom har utfört de liksom utfört det fysiska gärningen, om man säger så, att det är han som har gjort de här sakerna, men han menar på att han saknade uppsåt, att det rörde sig med psykos och att han inte var medveten om sitt handlande eller kunde kontrollera sitt handlande och att han därför inte ska kunna dömas för mord. Det är det han hävdar i rätten. Och som Kajan har varit inne på så hävdar han att han inte minns väldigt mycket. Och det första som tingsrätten egentligen gör är att konstatera att för en person som inte minns någonting så kan han ändå berätta väldigt mycket av det som har hänt. Och jag vet inte, det var någonting med sättet de formulerade det som man... jag tror att de stör sig ganska mycket på att han hävdar att han inte minns när han berättar så mycket ändå. Och sen så, det han berättar får ju i hög grad stöd av den övriga bevisningen. Till exempel det här med att han har stått på toasitsen medan han har sparkat på henne. Det får stöd av att toan är trasig, som ett exempel. Det enda som tingsrätten menar inte är bevisat, alltså av det här rent objektiva av vad som har hänt, det är att Simon skulle ha strypt henne. För det får inte stöd av obduktionsprotokollet. Men annars är, när det kommer till bevisningen, så är det som det brukar vara. Det är brottsplatsundersökning, det är obduktionsprotokoll, vittnesförhör och så vidare. Men sen så, det är väldigt enkelt för rätten att konstatera att det är han som har gjort det. Det finns ingen annan som skulle kunna gjort det. Han säger, berättar det själv och så vidare. Det är liksom inte det här målet handlar om. Utan det som blir den stora frågan är, finns det uppsåt? Och man gör en rättspsykiatrisk undersökning som kommer fram till att han lider av en allvarlig psykisk störning. För tiden för mordet. Att han led av en psykos som var utlöst av droger. Men att han inte gör det nu i rätten. Utan att det var då det var en drogutlöst psykos och så har det ju gått över. Men det som tingsrätten säger är att trots att det ligger till på det här sättet så ska man göra en vanlig uppsåtsbedömning. Och det här har Högsta domstolen slagit fast. Och till en början så noterar tingsrätten att så här, han har inte uttryckt tidigare att han vill döda henne och det finns egentligen inget bakomliggande som tyder på uppsåt, men det hindrar inte att uppsåt kan uppstå väldigt spontant. Från en sekund till en annan så kan man få ett uppsåt, Och jag vet att vi har varit inne på det här tidigare, att väldigt, eller ganska ofta så kan ju ens handlande visa prov på ett uppsåt, trots att man inte kan hitta ett motiv.
Ja, vilken viktig sak att ta upp, för jag tänker att ofta så tänker man uppsåt att det då är någon som har suttit och planerat för att man verkligen har ett motiv som man som har föranlett
det. Och det kan ju, så kan det ju vara, men långt ifrån alla gånger. Så till exempel tänker ett krogbråk där en person börjar bara eller eftersom det är inget bra exempel just krogbråk, för då kan man ju fråga om syftet var att personen skulle dö eller man bara vill slåss. Men oavsett så behöver inte finnas att man har smidigt planer liksom. Utan det är snarare så att är det så att man har smidigt planer så kan ju det ses som försvårande. Att det är ett överlagt mord, det är inte någonting, det är inte en spontan infallelse, eller att man börjar bråka och så får man liksom, att det sker spontant. Det ses som värre om man har suttit och kommit på det i förväg. Och det kan ju också ha betydelse för, alltså motiv och sådär kan ju ha betydelse för vilken typ av uppsåt man har. Har man suttit och funderat länge på det och planerat och så, då är det ju snarare avsiktsuppsåt. Medan om det är spontant så kan det vara, det kan vara avsiktsuppsåt också. Men det är väl mer chans att det är någon lägre grad av uppsåt, det kanske insikt.
När vi säger liksom inledningsvis och så att jag tänker på det här som du sa med att Simon säger i rätten då att han inte hade uppsåt, inte visste vad han gjorde och han kan därför inte dömas för mord. Jag tänker att någon kanske föreställer sig att det är det, att han sitter och anför det. Liksom, jag hade inget uppsåt, jag kan inte dömas för mord och så. Det här är ju då liksom försvarets talan. Så ja, att det blir liksom försvaret och Simons ombud som då tolkar det han berättar. Så han säger ju så här, ja, berättar ju de här sakerna med att han trodde att Malin höll på att bli djävul och hit och dit. Och sen så är det ju då försvaret som omsätter det i juridisk lingo och liksom därmed säger de här sakerna. Så att man liksom inte får en bild av att Simon sitter och anför så här, jag kan inte dömas ansvarig för mord därför att, för det känns väldigt så här, kallt och kalkylerande, utan det är ju liksom försvarets linje verkligen.
Det är faktiskt en jättebra input. För alltid när jag säger inställning, det gör jag ju alltid i början, säger vad personen har för inställning, om de erkänner eller nekar. Det är ju alltid försvaret som berättar och förklarar det. Och jag, ofta saker som försvaret säger, det är ju precis som Karin säger, att de för talan. Så att jag ser ju det som att det är personen som säger det. Vi var ju inne på det här med att uppsåt kan uppstå plötsligt. Och jag tänkte att jag ska läsa lite vad tingsrätten säger här. Simon har berättat att han begick gärningen på uppmaning av röster i sitt huvud som sa åt honom att skada och döda Malin. Uppgifterna om att Simon vid gärningstillfället hade röster har lämnats sent i utredningen. Enligt psykologen som utfört psykologutredningen i den rättspsykiatriska undersökningen är uppgifterna om röster svårbedömda och det anses finnas möjlighet att det är fråga om en efterhandskonstruktion. Det finns inget närmare belägg för att uppgifterna om rösterna skulle vara tillrättalagt. Tingsrätten utgår därmed från att Simon hade röster som sa åt honom att skada och döda Malin och som sa att Malin var en demon eller djävul. Annat har dock inte framkommit än att Simon visste att det var Malin som han var tillsammans med i badrummet. Det innebär att när han har följt rösterna har han varit medveten om konsekvenserna av sitt handlande och agerat med avsikt att skada och döda Malin. Det kan här återpåtalas att Simon enligt det rättspsykiatriska utlåtandet inte helt saknat förmåga att inse gärningens innebörd och anpassa sitt handlande efter sådan insikt. Det omfattande och uppenbart dödliga våld sammantaget med det metodiska tillvägagångssättet leder till bedömningen att Simon i stunden agerade med avsikt att döda Malin. Han har därmed utfört gärningen med avsiktsuppsåt. Så att han bedöms ha den högsta uppsåtsgraden avsikt. Och det trots, alltså att även om han tänker, eller har de här rösterna och tänker att hon är en demon och så vidare, och det är alla de här andra omständigheterna runt psykosen, så har han ändå fattat att det är Malin. Och han har gjort det han har gjort med vetskap om konsekvenserna.
Ja, det är liksom det jag tänker som blir skillnaden. Det är inte som att han, om man nu köper då och utgår ifrån att han har haft de här vanföreställningarna i den här psykosen, så handlar ju inte de om att han kommer in i badrummet och så är det någon annan där, så står det en djävul där, utan det, nej, är ju att Malin då förvandlas till en demon, så att det är ju fortfarande Malin, även om han då liksom har de här vanföreställningarna, så även i dem så vet han att det är Malin som förvandlas till en demon liksom.
Exakt, och det är det som är den stora skillnaden här. Hade det varit så att han inte visste att det var Malin överhuvudtaget, då kan man ju börja fråga sig om han har varit tillräckligt medveten för att kunna, för man måste ju vara medveten om vad man gör.
Ja,
men och det har han ju varit.
För säg att han skulle ha påstått då att han kommer in i badrummet, men att istället för att det var Malin som gick in där, men istället för Malin så står där en demon som har ätit upp Malin. Mm. Och han måste döda demonen för att frigöra henne på något sätt. Då hade det kunnat vara ett annat scenario då.
Exakt. Men så att hittills så har rätten dels kommit fram till att det är han som har gjort de här sakerna och att han har haft uppsåt, så han ska därför dömas. Men då är då frågan, dels det är två frågor. Dels kan han dömas till fängelse eftersom att han hade den här psykosen under tiden, och då finns det ju man måste ha synnerliga skäl för att döma till fängelse. Och sen den andra frågan, vilken påföljd, vilket straffvärde har det? Jag tänker vi börjar med straffvärdet. Tingsrätten menar att det är livstidsfängelse som är aktuellt på grund av att det har varit särskilt hänsynslöst. Och då tar de upp att hon har varit naken, det har varit förnedrande i ett litet badrum, ett omfattande våld och att hon har angripits av en person som varit nära henne. Man har inte kunnat slå fast hur att liksom det har varit ett utdrag, ett lidande, för att man vet inte när hon tappade medvetandet. Men trots att man inte vet det så menar tingsrätten att det är så pass försvårande att det är livstidsfängelse som är aktuellt. Och då är då frågan, kan han dömas till fängelse? Då säger tingsrätten så här. Jag kan börja säga att rättspsyk är ju inte aktuellt eftersom att han inte har en rättspsykiatrisk... Nej, vad heter det? Han har inte en allvarlig psykisk störning just nu. Då säger rätten att rätten får döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen av om det finns sådana skäl ska rätten beakta om brottet har ett högt straffvärde. Enligt förarbetena är riktmärket fängelse 4 år. Om den tilltalade saknar eller har ett begränsat behov av psykiatrisk vård, om den tilltalade i anslutning till brottet själv har vållat sitt tillstånd genom rus eller på något annat liknande sätt, samt omständigheterna i övrigt. Det här är alltså det man ska beakta för om man kan, om det finns särskilda skäl eller synnerliga skäl. Som angetts uppgår straffvärdet till livstidsfängelse. Brottet har därmed ett synnerligt högt straffvärde. Beträffande självförvållat rus anges i förarbetena att den tilltalade ska genom att ha berusat sig, till exempel med alkohol eller narkotika, eller på något annat sätt, till exempel genom att ha medicinerat ett strid mot läkarens ordination, själv ha utlöst sitt tillstånd. Det ska åtminstone ha skett av oaktsamhet. Det innebär att det ska vara fråga om frivillig förtäring, medicinering eller dylikt, och att den tilltalade ska ha haft anledning att räkna med sin psykiska reaktion. Och det här innebär ju att om till exempel jag aldrig provat droger och om jag själv förvållar ett rus och får en psykos och dödar Kajan, förlåt Kajan, det här är bara hypotetiskt.
Då kom min ledsna lilla läpp fram.
Ja, då har inte jag haft anledning, det kanske jag skulle haft, jag vet inte. Men jag, man kan väl säga att jag har inte haft någon anledning att tro att jag skulle reagera med en psykos. om jag bara dricker alkohol till exempel. Nu kände jag att jag ändrade början från droger och sen bara med att dricka alkohol. Ni fattar vad jag menar. Det
här men till exempel, har man aldrig någonsin fått en psykos förut av att dricka alkohol, säger vi. Så räknas det ju inte som någonting man kan vänta sig. Eller liksom tänka att dricker jag nu så kommer jag få en psykos.
Nej men exakt. Om den tilltalade... Nej, så här. I normalfallet tror det krävas att den tilltalade tidigare har reagerat avvikande på till exempel alkohol. Om den tilltalade inte haft anledning att räkna med det uppkomna tillståndet är det inte självförvållat. Vållandet ska vidare ha skett i anslutning till brottet. Det innebär till exempel att det inte kan anses vara fråga om ett självförvållat tillstånd vid sådana förhållanden som mer indirekt kan utlösa psykostillstånd, såsom abstinens eller långvarigt missbruk. Detsamma gäller exempelvis en störning som orsakas av långvarigt alkohol- och narkotikaberoende. Om däremot alkohol eller narkotika används i anslutning till brottet och det medför en för den tilltalade förutsebar psykisk reaktion utöver hans eller hennes ursprungliga tillstånd blir dock bedömningen en annan. Och i det här fallet, som vi har varit inne på tidigare, finns det ju belägg för att Simon har reagerat avvikande på droger tidigare. Han har ju haft en droglös psykos en gång tidigare, så han har ju definitivt haft anledning att räkna med att det här kan hända. Trots det här, skriver tingsrätten, har han under en period då han själv beskrivit som drabbad av sömnbrist, stressad, förvirrad och rädd, frivilligt intagit flera substanser med psykosframkallande effekt, däribland en inte obetydlig mängd amfetamin kort före gärningen. Tingsrätten anser att Simon genom detta förfarande tagit en medveten risk och att den drogutlösa psykosen han led av vid gärningen varit självförvållad och han döms därför till livstidsfängelse. Och nu det här överklagas, eller varför jag säger nu, men det här överklagas i hovrätten och hovrätten ändrar domen till 17 års fängelse. Alltså utgångspunkten är ju 16 år när det är inga försvårande och inga förmildrande och man anser att det ändå är försvårande för de sakerna som tingsrätten tar upp, det här med att det har varit liksom förnedrande, hon har varit naken och så vidare, och lägger på ett år. Så att det finns försvårande, han får ett år extra fängelse för det, till 17 år. Och när jag läste, alltså jag är inte alls förvånad att eller att hovrätten sänker straffet. Och det, jag tror att det är så här, för vi läser ju så himla många domar. Och man får typ en känsla för när vilket straff det kommer bli, ja, eller hur?
Absolut.
Sen blir man väldigt mallig när man har rätt. Men när jag läste tingsrättens dom så kände jag så här, nej, det här når inte upp till livstid utifrån alla, om man tänker på hur det ska ju, lika fall ska bedömas lika, olika fall ska bedömas olika, och av alla de fallen som vi har läst så kunde inte, då var min känsla att det här betyder inte att det inte är jättevidrigt och jättehemskt. Det handlar inte om det, utan det handlar om just hur man i lika fall ska bedömas lika. Så som lagen ser ut och rättspraxis ser ut, så var inte livstidsfängelse rätt.
Nej, för man tänker att livstid hade det väl då snarare hamnat på om man hade sagt att de här vanföreställningarna som du pratar om är en uppenbar efterhandskonstruktion. Vi köper inte det alls.
Ja.
För här tror man ju ändå på att det finns vanföreställningar som har påverkat hans möjlighet att kanske inte bara liksom reglera brottet men förstå konsekvenser till viss del.
Ja, och sen får man ju inte glömma, alltså det som blir så svårt med det här, för det känns alltid olustigt och olämpligt att säga att det liksom man ska prata om försvårande, för mord är alltid försvårande till sin natur, det är alltid jättehemskt till sin natur. Men om man tänker på de försvårande omständigheterna här så är det ju att det är en person hon känner och haft en tidigare relation med. Och att det är ett omfattande våld. Men vi vet återigen, vi vet inte vi vet ingenting om hur utdraget lidandet har varit, om hon har tappat medvetet. Det kan vara så att hon har tappat det väldigt fort. Och då kan man inte säga att han kan inte stå till svars för, man kan inte bedöma det utifrån att hon skulle ha varit medveten under hela händelseförloppet och att det har varit utdraget händelseförlopp. Det går inte, för det finns inte bevis för. Det är lite konstigt att rätten inte lyfter fram att det är i hennes hem, en plats som, de brukar ju skriva typ så här, ja, men det är en plats som hon har rätt att känna sig trygg i. Jag tycker att det är ett av de mest försvårande i det här fallet, att det är hennes hem, tycker jag.
En sak som jag tänkte på faktiskt nu, det var väl en sån sak som man reagerade på, tyckte jag, under ljudupptagningarna, att ja, men om vi pratar om det här med vanföreställningarna, så menar man ju, även fast det finns lite oklarheter, men så menar man ju att han led av allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet, alltså vid tiden för mordet. Det vill säga, man köper det här att han har trott att Malin håller på att förvandlas till en djävul, och han har haft de där synerna och sådär. Och så säger man att han inte lider av den fortfarande, och det är ju därför det inte kan bli tal om rättspsyk som påföljd. Däremot så finns det ju saker som, alltså, man tar upp under huvudförhandlingen som skulle då indikera att de här vanföreställningarna finns fortfarande. Man har ett avsnitt där Simon får fråga om, för han får berätta, han har ju haft vanföreställningar även efter, menar han, i häktet och sådär, att han har trott att det har varit någon vakt som har blivit halshuggen och han har sett då, ormar och sånt där igen. Men också att han, och får fråga om det under huvudförhandlingen, att han har skalbaggar i sitt huvud och i sin hjärna, och att det här har man tydligen till och med röntgat.
Oj.
Ja, och jag förstår inte riktigt hur man motiverade den där röntgen.
Det låter ju jättekonstigt. Det snackar om att så här spela in i hans...
Ja, men jag undrar om det kan vara liksom något att han har sagt att han liksom har smärta i huvudet. Eller, alltså något sånt där, att man liksom rent medicinskt måste utesluta. Men för han sitter ju då under huvudförhandlingen och har en utläggning om de här skalbaggarna, att det varit två först. Sen lyckas han få ut en som han trampar ihjäl och dödar. Men sen säger han att de måste ha fått ungar in i huvudet, därför att nu var det två igen. Och att de då äter sig in mot hjärnan. Så han får ju fråga om så här, du har ju känt att du har haft skalbaggar i huvudet. Han säger, jag har inte känt det, alltså jag har det. Jag har det fortfarande. Och det sitter han ju och säger i under huvudförhandlingen. Men och då måste, eftersom man inte går då på den linjen att han har vanföreställning fortfarande, så måste man ju mena att det här är, alltså, påhitt då, eller efterhandskonstruktion.
Och det blir också så här lite konstigt. Men visst, det måste man ju göra. Men det blir också lite konstigt att så här, först så kommer man fram till att han har den.
Yeah.
Men att ändå, att det är en efterhands... Alltså, så att ena delen inte, det är sant. Men då att det skulle vara att han fortfarande har den, är en efterhandskonstruktion.
Det är väldigt, jag hade velat se det. Det fanns inte med i fuppen. Utlåtandet från rättspsyk, för att det är knepigt, tycker jag, för då är det som att man ska välja och vraka bland vanföreställningarna.
Ja, vilka passar i narrativet
vilka
inte.
Köper vi och vilka köper vi inte, vilket blir konstigt, för det är ju väldigt svårt att ha belägg för.
Ja, och sen finns det ju inte, alltså, det är ju, man vet ju att så här, får du en psykos, en drogutlös psykos, så finns det inga garantier för att den går över.
Nej.
Man kan ju utveckla schizofreni av det.
Nej, men jag tyckte just det här med, alltså, skalbaggebiten var väldigt, det var knivig, och jag förstår väl också varför man liksom lyfter det från försvarets sida under huvudförhandling och sådär. Men det blir också, har rättsmedicin skrivit liksom i sitt utlåtande att den här allvarliga psykiska störningen inte finns kvar, så finns det ju heller inte jättemycket poäng. Det är inte som att rätten då kommer sitta och bedöma över rättspsykutredningen och bara, nej, men det tror vi ändå. Så att det är rörigt det där.
Ja, men det är konstigt att man sitter upp det, och också att rättens ordförande tillåter det.
Ja.
För det har ju ingen relevans till till mordet när man redan har sagt liksom att nej, han har ingen allvarlig psykisk störning längre.
Nej.
Och liksom, ja, överlag, det påverkar ju inte någonting. Alltså det ska ju egentligen inte ha någonting med fallet att göra.
Nej.
Jag vet inte riktigt varför man tillåter den diskussionen.
Det är det här som blir lite svårt när det känns då som att rättspsyk har lämnat någon öppning för att det skulle kunna vara efterhandskonstruktioner. För då blir liksom spelplanen fri på något sätt för att liksom lägga fram argument för eller emot det.
Mm. Ja, det är sant.
Och det blir ju väldigt svårt att göra in under en rättegång. Jag tycker att det är svårt. Det finns ju också under huvudförhandlingen så är det som sagt, som jag sa, den här kompisen i kolonistugan då blir ett ganska bärande vittne som också kan liksom vittna dels om vad Simon har sagt om mordet men också om hur Simon har agerat. Alltså, mm. kan den här kompisen stödja, vilket han gör, att Simon har betett sig väldigt konstigt och avvikande och verkar ha haft syner, har suttit och gjort konstiga ljud och så vidare. Och det var ju även så att kompisen tyckte att Simon betedde sig så pass avvikande där när han kom tillbaka till honom att kompisen tar upp telefonen och börjar filma Simon för att det känns så pass konstigt. Och det här blir också en del av bevisningen. Och sen så tar man ju också in då hur polisen tycker att Simon agerar när man plockar in honom. Och att där verkar inte liksom, de märker väl inga uppenbara vanföreställningar. Så det blir mycket prat under utfrågningen av Simon om också vad han minns och inte. Och här verkade det ju väldigt klar och du pratade ju med polisen på det här sättet. Och när du smsade med din kompis där på natten som skulle då ha varit precis innan mordet skedde så verkar du ganska redig liksom i smsandet. Du svarar på frågor och liksom skriver ganska normalt. Så att det, mycket av utfrågningen handlar ju också om det. Så man kan ju ändå förstå att det finns de här frågetecknen. Liksom.
Alltså det är mycket som är egentligen intressant kring hela den psykiska biten i det här och hur det ska bedömas och hur man ska tänka kring det.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det här är ju som sagt ett fall som har fått väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. Dels på grund av den rena brutaliteten. Det har varit väldigt populärt att använda bilder till exempel på toaletten och liksom toalettutrymmet i allehanda artiklar i, vad heter det, header bilder och lite sånt där, så att man verkligen ska få upp den bilden så mycket som möjligt hela tiden. Men det har också blivit mycket omtal och diskussioner kring då det här, hur mycket hänsyn ska man ta till att någon befinner sig i ett psykosliknande tillstånd som man själv har försatt sig i. Att i vissa liksom, debatter jag har sett och även delvis varit med i på bland annat Instagram då, så har man liksom kanske snarare varit av åsikten någonstans att istället för att se det som en förmildrande omständighet så borde man se det som försvårande och alltså höja straffet om någon får en psykos av att ta droger. Och kanske då och då kanske i synnerhet när det gäller sånt här fall där det är någon som har fått det tidigare. Jag tänker det hade ju i så fall också kanske spelat in på nu glömde jag bort vad vi kallade det fallet, men han som också säger sig sett syner och hört röster och grejer och sen stryper ihjäl sin flickvän under flera timmars våld. Som också hade fått psykos vid tidigare tillfällen men inte våldsam. Och att där också diskuteras lite grann kring hur mycket skulle man kunna förvänta sig då att de här männen skulle kalkylera någonstans risken för en psykos och då dessutom att den risken skulle innebära att de skulle kunna bli våldsamma när de inte har blivit det innan. I alla fall inte ens i närheten av den här typen av våld. Och det är jättesvårt att veta. Men det är ju en sån här viktig diskussion som blir just för att vi, som du läste Hanna i lagrummet, liksom hör det här att det är skillnad på om man aldrig har fått en psykos från droger eller alkohol eller någonting tidigare versus om man faktiskt har fått det och därför borde förstå att det finns en risk. Samtidigt, det vet jag att vi diskuterade lite grann i det andra fallet också, så är det ju svårt det här när det gäller droger, att har nu människor kommit in i ett droganvändande och antagligen ett beroende, så är det ju inte så lätt att säga bara att du borde fatta bättre. För är de liksom mitt i att faktiskt använda droger och vara beroende av droger, så kommer ju de inte uppleva sig ha så himla mycket makt eller kontroll över sitt drogbruk.
Nej, det är liksom inte som att man sitter och gör den här prioriteringen, avvägningen. Vilka risker finns det nu med mitt droganvändande om jag drar den här linan eller vad det nu är? Det är ju inte så bruk av, ska vi säga, rusningsmedel generellt eller om man är ett beroende fungerar.
Nej. Och eftersom det här gäller väldigt tunga droger också, så är det ju mer liksom att man kan anta att det fanns en beroendeproblematik också i det här. Så att liksom det här att någonstans liksom sitta och tycka att ja, men det här var ju kalkylerat, han borde ha fattat, han borde ha, och därför in liksom avstått från att ta droger, och speciellt då när han är tillsammans med någon för att det fanns en risk och så vidare. Alltså det är inte så det kommer funka. Nej. I hjärnan och rent psykiskt hos någon som har det här problemet. Vilket gör att det blir, ja, men det blir en form av att bestraffa psykisk ohälsa. Om man nu skulle säga liksom att det borde inte få ses som en förmildrande omständighet, det borde snarare ses som försvårande. Så blir det ju att man faktiskt vill kunna straffa personer med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom som självmedicinerar hårdare än andra människor.
Jag tycker att det är svårt, för samtidigt tänker jag på de diskussioner vi har haft där vi pratar om hur våldsamma män då liksom pratar om att de får en blackout eller att de, men där vi har varit inne på, då är det kanske inte psykisk ohälsa i och för sig rent, men där vi pratar om att är det så att du vet med dig att du får aggressionsuppbrott som du inte kan reglera när du dricker alkohol, så måste du ge fan i att dricka alkohol, att det måste ändå falla under liksom individens eget ansvar.
Men det är samma, tänker jag, som det här med de som vet att de har sex som ni.
Ja. Yeah.
Mm. Att då behöver du skydda andra. Alltså då ska inte du sova tillsammans med andra som är omedvetna om det. Och som, ja. Mm.
Nej, men jag tänker sex som ni till exempel är ju lätt. Alltså, om man nu har varit med sig med en sån grej. För det är ju ingenting som är ett beroende. Det är ingenting som är en sjukdom på det sättet, eller vad man ska säga, utan det är ju någonting man kan förhindra. Och samma är ju med det här, alltså någon som blir våldsam när de dricker alkohol, att där är det ju också en fråga om, handlar det om ett beroende och missbruksproblematik, eller är det någon som blir våldsam av alkohol men som egentligen inte dricker alkohol speciellt ofta. Alltså det finns ju till exempel de som vet med sig att jag blir aggressiv och kan till och med bli våldsam av alkohol, så därför undviker jag att dricka alkohol, och som egentligen inte har någon missbruksproblematik eller beroendeproblematik, eller ja, missbruksproblematik finns det väl kanske då, men inte ett beroendeproblematik, och sen likt förbannat någon gång nu och då tycker att ja, men det är så kul att festa, eller ja, nu ska vi ut med grabbarna och jag vill kunna få dricka som alla de andra dricker, så nu tänker jag göra det. Då är det ju mer kalkylerat, och sen går de hem och smackar på sin fru eller flickvän. Och där är jag verkligen så bara, nej men nu vet du. Och det uttrycks inte på något sätt att det finns ett beroendeproblematik som gör att man inte kan avstå. Eller kämpa med liksom att inte kunna avstå. Och då tycker jag så att nej, då där kan jag tycka att det kan vara försvårande på ett sätt när det är någon som vet och som kan avstå alkohol men som ändå väljer att inte göra det med jämna mellanrum för att den egna liksom egoismen av vad man tycker är en kul kväll går före.
Samtidigt så tänker jag, om vi nu liksom för och mot och hoppar dit, hit och dit, när det kommer till liksom individens eget ansvar, så tänker jag då att det man också tar upp i det här fallet och kartläggningen av Simon är ju just att den här, han har fått den här psykosen förut och att han då blev tvångsinlagd och sen uppmanad att söka behandling. För att det är även om man inte, om man tänker att personen inte i ett stadie när man sitter och har drogerna framför sig sitter och gör någon slags säkerhetskalkyl, så finns det ju naturligtvis möjligheter, kanske inte alltid, men under ens beroende att man har möjlighet att söka hjälp och stöd, men att som Simon i det här fallet inte gör det. Att där blir det ju också då en skillnad på, blir du tvångsintagen för att du har fått en drogutlöst psykos och sen blir uppmanad av vården att söka behandling på beroendemottagning och inte gör det. Att det blir en sak, och att i den här situationen innan man, när man redan är drogpåverkad och innan man tar amfetaminet, att där sitta och göra en liksom riskkalkyl, att det blir någonting helt annat.
Nu tycker jag också, och därför tycker jag det är bra att man faktiskt lyfter in den delen också i liksom rättens resonemang, att han visste om att det här kunde hända, han var uppmanad att söka vård men han har inte gjort det och så vidare, och där man liksom kan diskutera hela den här biten också med att det ju inte är ovanligt heller bland missbrukare att man liksom försöker ursäkta bort, tänka någonstans att jag kan visst ha kontroll över det här, jag kan ta droger bara ibland och det kommer gå bra, alltså att man, eller ja, dricka bara ibland och det kommer gå bra. Alltså man försöker ju på olika sätt hävda. Oj. hävda en kontroll över sitt brukande som man egentligen inte har. Och då är ju frågan också lite grann från samhällets sida, vad mer man hade kunnat gjort där efter hans inläggning. Mer än att konstatera att nu har vi fått dem ur den här psykosen för nu, så nu skickar vi hem honom.
Ja, det är ju frivilligt, det är ju det som är grejen, är att det är ju frivilligt med vård allra oftast. Det är ju bara undantagsfall som man tvångsvårdar, och det är ju bra, tänker jag. Man vill ju inte, vi vill ju inte ha ett samhälle där man tvingas till vård som man inte vill ha generellt.
Precis, men det här har vi ju diskuterat vid något annat tillfälle också. Jag vet att vi har haft lyssnare som har kommenterat kring och diskuterat kring också det här med att just för att vi har det här med frivilligheten, vilket vi ska ha, så har vi samtidigt problemet någonstans att människor helt faller mellan stolarna. Det har ju varit lite när vi diskuterat kring de här som dödade sina mammor till exempel. Där det var flera fall liksom av svår psykisk ohälsa, men eftersom de inte har velat söka vård och därför bara blivit hemskickade för att de inte liksom har kunnat bli tvångsinlagda och mer, och de inte vill stanna kvar frivilligt och sådär, så har liksom allt ansvar hamnat på familjen och väldigt ofta på mammorna att försöka hålla koll på den här sonen som har blivit våldsam. Och där har kostat dem livet. Och det är lite det här balansgången någonstans. Och det här blir ju också en sån lite typ liknande grej. Att här vet samhället att den här personen kan få drogutlösta psykoser. Det kan eventuellt göra honom farlig. Men just nu är han inte i ett sånt sjukdomstillstånd att vi kan tvångsvårda honom. Så då får vi bara släppa honom och så hoppas på det bästa. Alltså att det måste finnas en mellanting där någonstans. Alltså typ att socialen kan kopplas in och ha någon form av bara
stöd. Avstämningar. Eller?
Ja, precis. Och bara checka av kring måendet och hur mår du. Och liksom, jag menar, kanske någon form av samtalsstöd för att försöka pusha till att faktiskt ta emot hjälp eller söka hjälp.
Det som är så dumt är att jag tror också att det där är såna här grejer som skiljer sig så himla mycket åt från så här kommun till kommun, vart du bor i landet, vem du träffar, vem din läkare är. Alltså att det är så här, det är så mycket, man ska ha sån tur. Och så ska det inte vara. Det ska inte vara tur som avgör. om du får rätt stöd. Nej. Eller inte.
Jag tänker också att den här biten med att om man tänker sig att människor tittar på det här fallet och rubrikerna kring det och sen så tycker man att vad är det en drog, alltså det här som vi pratar om, skillnaden mellan att man har kunnat räkna med på något sätt att det skulle kunna bli en psykos och att man inte skulle kunna räkna med det, så att den är drogutlös till exempel, så man gör någonting för att den ska ske, och om man dessutom vet om att den risken finns, om man till exempel har haft en psykos innan, att det är, nu ska vi se om jag kommer ihåg vad jag skulle säga, att det blir ju svårigheter i om man bara, och jag tänker att det var det du var inne på Paula, att om man bara skulle säga att är det någonting som man har gjort själv som har utlöst psykosen, så ska det liksom vara hårdare och man får att man skulle säga det rakt av, blir väldigt knepigt, för vi har ju också olika sjukdomar där psykoser kan vara eller är ett inslag, där saker som inte vet jag tänker bipolaritet om där saker som man själv gör kan påverka risken för att hamna i ett kanske maniskt tillstånd och utveckla psykos, till exempel genom att man sover för lite eller sådär, och då blir den gränsdragningen väldigt svår kring vad som man själv hade kunnat påverka och inte. Är ni med på vad jag menar?
Ja.
För att jag menar, visst kan vi sitta och säga att Simon borde ha vetat att han kunde få en psykos om han brukade droger. Men så svartvitt och enkelt är det ju heller inte.
Nej, och det är väl liksom, jag tror 99% av oss, eller kanske ännu mer, så är det ju så. Man tänker såklart inte jag. Nej. Alltså jag skulle ju aldrig göra så. Det kanske händer andra, men mig skulle det ju inte hända. Nej.
Och händer det så blir det, jag ser lite konstiga saker, beter mig lite udda, men inte att man går och liksom brutalt tar ihjäl någon.
Nej,
men precis. Och det är lite det jag tycker blir liksom ett bekymmer någonstans, när man säger bara rakt av att ja, det ska alltid ses som försvårande och ge hårdare straff. Jag menar, det finns ju de som kan kanske aldrig ha varit med om en så svår psykos tidigare, utan men som från ingenstans efter lång tid utav stress, för att det har varit mycket på jobbet och mycket i det privata, får världens psykos som gör dem jättevåldsamma från ingenstans. Och blir det då också så här, ja, men det var ju självförvållat på ett sätt att typ inte gå ner i arbetstid när det var mycket eller vad det nu kan vara då liksom. Men är det rimligt?
Ja, men och sen också tror jag att det tyvärr finns en poäng av att argumentera för att det är skillnad på ett brott när det, och det känns så självklart att säga, men när det är liksom brottet begås under ett tillstånd av allvarlig psykisk störning. Jag tänker lite apropå det vi pratade om i liven igår. Det har ju inte alla ni hört då förstås, men hur man ser på liksom brottsrubriceringar och påföljd, som att man tänker att men vadå, det är ju ändå Malin har ju fortfarande blivit mördad på ett helt vidrigt sätt. Varför ska det spela någon roll om han var i en psykos eller inte? Och det är ju så fungerar det ju inte, utan självklart så måste vi ha med i bedömningen just på grund av hänsynen till respekten inför psykiska sjukdomar. Som kan påverka oss liksom väldigt, väldigt mycket. Så att, för jag vet att jag också har sett som rörande det här fallet till exempel att, och det har vi pratat om tidigare, att ja, men det är ju jävligt enkelt för mördaren att påstå att man hade vanföreställningar och så får man lindrigare straff. Och det jag tänker då är att dels så kan vi titta på att så jävla mycket lindrigare straff är det ju faktiskt inte som det rör sig om. Sen att att det är rätt psyk, och när man gör de här utredningarna så man vet vad man håller på med. Du kan inte sitta och bara låtsas och hitta på saker och sen segla dig igenom det och få liksom en rätt psyk på följd. Det funkar ju inte så, utan kommer man med ett underlag som visar på att den här personen har lidit av en allvarlig psykisk störning, vilket man har konstaterat med Simon, då är det ju det vi får utgå ifrån.
Ja.
Då är det ju så.
Jag tänker om man är Patreon eller blir Patreon, så går det att gå tillbaka och lyssna på intervjun vi gjorde med Ruven Hovnar.
Mm.
Där vi ju pratar ganska mycket om det här med hur går det till egentligen när man gör en rättspsykiatrisk utredning, just utifrån de här perspektiven av är det så himla lätt att fejka. Och hon berättar ju bland annat det här att man ju, om det är möjligt, helst ser till att liksom ha personen inlagd under utredningen. För då kan man också övervaka hur personen är i lunchrummet, när de sitter och tittar på tv. Alltså, och i situationer där personen kanske inte tror ens att den är övervakad. För att rent generellt så brukar man kunna se liksom att folk tappar det lite. Alltså,
yeah. Men folk orkar inte hålla uppe det. Så det spricker. Det krackelerar lite.
Ja. Utan de försöker säga rätt saker när de sitter och pratar med personal eller sitter i psykologkontakten och såna här grejer. Och sen däremellan när de interagerar med andra eller liknande så blir det någonting helt annat.
Mm. Men så att man inte tappar det och liksom inte glömmer det, vilket jag tror, som sagt, ser man rubriker som det här och med att Simon då får lindrigare straff på grund av allvarlig psykisk störning och man kör sin liksom hårdragna tolkning av att varför ska Malin ytterligare liksom straffas för att han använde droger och då fick en psykos, att så fungerar det liksom inte, eller att han påstår bara att han gjorde det för att komma lindrigare undan, så funkar det ju inte så.
Område 2, 29 återkom.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Jag fick ju superbra tips igår.
Ja.
Under liven på en snacka som vi måste se till att avhandla om Dogge Doggelito.
Åh, just det.
Och jag hade ju helt missat det. Men vart ju snabbt förklarad vad det var som hade hänt. Det vill säga,
Kör en recap.
Att Dogge Doggelito hade suttit i en podd. Var det va?
Mm.
Ja.
Där han drog upp då någon så här gammal händelse som han kom ihåg. Av att ha varit iväg på någon grej. Och där han hade sett då en tjej vara i ett tält. Och olika killar gå in och ur det här tältet för att ha sex med henne. Och där han liksom tyckte att det här var ju ingenting konstigt. Och när det blev kritik sen över att det här låter jättemärkligt. Och hur kan man tro att han inte hade blivit våldtagen eller så har han liksom försvarat det och fortsatt att hävda att det var inga märkligheter, hon ville visst vara med på det här. Och det var någon som nämnde sen också att åldern hade ju varit att Dogge inte själv var med på det här, för han hade varit kanske 8-9 år när det här hände. Och flickan i fråga runt 15. Vilket kan eventuellt vara relevant, eventuellt inte. Vi får se vad ni tycker.
Han var väl med på det, var han inte det?
Jag vet inte. Jag fick intrycket av att han liksom inte var med själv i det sexuella, utan att han var med runt om och liksom såg det som hände.
Jag läser bara på Aftonbladet här nu, så står det. Dogge menar att det i själva verket var flickan som var äldre än honom som utnyttjade honom och hans kompisar. Så säger han, om man ska vända på det utan att anklaga någon, så var det hon som utnyttjade oss små. Hon var mycket äldre än vad vi var. Men det är ett roligt minne som han minns. Det var inget att någon utnyttjade någon tjej. Och så menar han då att han själv var i typ 8-9 års åldern och den här tjejen då var 15 typ. 7-8 säger han.
Ja, det skulle väl vara någonting med att hans pappa, eller flickans pappa, sen skulle ha dykt upp och gett stryk till någon av killarna också, något sånt där.
Ja, och att det då var en av de här killarna hade ett gipsat ben, och då sa tjejen nej till det, att han skulle inte få komma in i tältet, och då tjatade alla att han skulle få det ändå, så fick han det, och sen kom då flickans pappa dit, och den här, som jag förstår det, pojken med gipset, alla andra sprang iväg men han kunde inte springa iväg, och han blev då slagen.
Jättekul minne. Oj, vilken rolig historia.
Ja,
Nej, men alltså...
jag bet mig i tungan igår, för det här kom ju in precis på slutet och vi fick frågor om vad vi tänkte om det, och där det också var flera som skrev att han var ju typ 7-8 år och hon var 15. Grejen är så här, för mig är det totalt irrelevant. Och det handlar om att det som Dogge nu får skit för är ju liksom inte enbart eller inte framför allt händelsen i sig, utan hur han sitter och pratar om det i podden.
Ja, och då, ja, men det är ju det som är så sjukt.
Och skrattar om det. Han säger det är ett kul minne att tänka tillbaka på, och har en väldigt den typen av liksom lättsamma inramning till det. Och eftersom att det är det som är det liksom, det man kritiserar här och det sjuka. Hade han suttit i den här podden och bara, nej, jag har det är så fruktansvärt minne som jag har, och jag liksom tänker på den idag, hur det här kunde liksom ske, och så berättar han om händelsen, så hade det ju varit en helt annan sak. Men det är inte det som är problemet här, utan problemet är hur han pratar om det, och då spelar det ingen roll om han var liksom yngre än henne eller inte.
Nej.
Det var min spontana tanke också när jag hörde om, alltså, nu då, kring det här att hans ålder då kan förklara liksom varför han var med på det, att han kanske inte fattade hur fel situationen var, och det är egentligen oavsett om han nu hade varit det egentliga offret eller om det är tvärtom. Det spelar liksom inte så stor roll just nu egentligen. Men där liksom problemet är att han som vuxen gubbe, han är för fan 50 plus nu ändå, sitter och berättar det här som en cool grej.
Det är det som blir så sjukt.
Ja, men och sen också att liksom utsatthet, det handlar ju inte bara om ålder. Det är ju andra saker som spelar in i det, som till exempel att den här tjejen var ensam och de var väldigt många fler killar som liksom turades om. Där sker det liksom ett skifte i maktbalansen. Och sen har vi också saker som intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också liksom kan påverka en utsatthetsgrad. Det finns liksom tjat och hot om våld. Alltså det finns en massa andra saker som inte enbart går ut på att vadå, Dogge var ju 7 år och hon var 15. Hur skulle det här kunna... Det var väl inget illa. Så enkelt hoppas jag att man förstår att det inte är.
Precis.
Det är som när jag blev jagad. Jag var ute och sprang och blev jagad av en grupp pojkar som var väl kanske 10. Ja. Och då var jag vuxen. Och det och de liksom tog, eller en av dem tog på mig på ett olämpligt sätt. Då det vore ju som att säga, nej men vadå, jag var inte utsatt, för de var ju 10 och jag är ju snart 30.
Ja, det funkar ju inte så.
Nej.
Precis. Och det kan man ju se även bara som till skolans värld till exempel. När det nu är så himla liksom polariserat, och det finns vissa som tycker att det är klart lärare ska få börja dela ut lavetter till barnen igen för att de ska sköta sig. Och andra liksom...
Alltså, tycker folk ja.
Det? Och sen sitter det andra åt andra hållet och liksom tycker att en lärare alltid är i en maktposition mot sin elev, vilket stämmer. Men att man därifrån drar då slutsatsen. Så därför kan en lärare aldrig vara utsatt i förhållande till en elev. Mm. Vilket däremot inte stämmer.
Men liksom... Ja, men det... Det är såna här grejer är ju aldrig statiska. Det är ju helt beroende på situation.
Sen tycker jag att det är mer liksom i så fall intressant att prata om, vi pratar cancel culture och hur vi tycker att det här systemet som ändå har blivit där personer liksom blir av med jobb och så vidare för saker man gör, eller och hur rimligt man tycker det är, eller hur man tycker att det ska regleras. Och
ja, alltså det, ja. Förlåt,
jag skulle bara säga, och i det här fallet så kan väl jag tycka att eftersom att det här är ett val som Dogge gör själv, att sitta i en podd och prata om det på det här sättet i nutid, så är det också ett val. Och man pratar om det i en offentlig podd, det vill säga man vill att det här är någonting som kommer ut, då måste man också vara beredd att det finns konsertarrangörer och bokare som inte tycker att det här känns som ett roligt inslag att ha i sin sommarkonsert. Liksom.
Ja, men, jo, men visst. Och sen också så här, det är ju också skillnad på hur man reagerar efter. Mm. Om man, jag tänker om han hade varit så här, jo, jag inser nu att det här, det varit jätteolämpligt. Mm. Och det, jag ville liksom kunna, typ, nu kommer jag inte ens på hur man skulle förklara det. Men,
det finns ju ingen bra förklaring på det, det är väl det.
Nej,
och där
nej.
Kanske det hade varit bästa för honom att bara säga liksom, nej, det här har varit jättefel och olämpligt och jag borde inte ha dragit upp den här händelsen överhuvudtaget.
Mm. Ja, nej men alltså jag tänker att det blir väl också en större grej av att inte det var hans reaktion riktigt.
Nej, men visst.
Eller inte alls, utan han förstår inte alls kritiken.
Nej, men visst. Och nej, då blir det stora konsekvenser. Alltså, för är det saker, och han representerar ju liksom sig själv och sitt eget varumärke, och bokare bokar ju in hans varumärke när man bokar in honom. Och är det här då, har han förändrat sitt eget varumärke på det här sättet, så kommer ju det också förändra bokares vilja att, jag vet inte, så här, ta tillbaka samtycke. Nej, men så här, bokares vilja att köpa in det varumärket. Om det nu helt plötsligt står för någonting annat, så kommer ju det vara något annat än det man köpte in först. Så att då fattar jag att man avbokar.
Mm. Jag tycker inte det är konstigt att till exempel, vad heter han, Pontus Rasmusson. Jag har fått problem att få mindre och mindre support och liksom stöd från folk efter hans uttalanden om att dejta
minderåriga
så länge de är över 15, alltså, även om det är fans som har liksom gillat honom sedan de var pyttesmå och så vidare. Alltså det här, och hur han bara gräver sig vidare ner i den gropen han sen får sitta i Lilla Aktuellt och bara liksom double down att han inte kan se det konstiga, och så fortsätter sina stories med
äcklerier.
Vissa par med så här 20 års åldersskillnad och grejer och bla bla bla. Alltså, och då är det så, men ska du vara så här jävla dum i huvudet och sitta och ursäkta varför det skulle vara okej för dig att, ja, men vad som i praktiken är att grooma unga tjejer från att de är 8, 9, 10 år gamla för att du ska kunna dejta dem sen när de är 17, 18.
Mm.
Då får du ta konsekvenserna av det också.
Ja. Visst.
Ja. Jag, det där, alltså, ja, jag ska
don't
inte,
get Hanna started på Pontus.
Nej, men det här är ju en av mina största irritationsmoment på sociala medier.
Jag känner att det här blir ett givet ämne på en Patreon live framöver.
Definitivt.
För det finns så mycket att säga om just honom och hans...
Jag har så mycket kritik. Alltså jag har så mycket... Jag har så mycket kritik. Så att...
Men gud, det,
men hörni,
vi kan väl redan nu säga så nästa live, då måste vi prata lite om det här med influencers, kända personer som infantiliserar sig själva av olika skäl.
Definitivt.
Nu vill jag prata om Lex Linnea Claesson.
Definitivt, det är ett jättebra ämne. Jag är supertäppt i näsan, som ni säkert hör. Täppt, kissnödig, och hungrig och måste rasta.
Det är synd om dig.
Men ja, det är det. men tack så jättemycket, hörni, för att ni har lyssnat. It was a blast. Gå och bli Patreons för att få mer av denna fantastiska vara och för att få lyssna på nästa live då vi, som Paula precis berättade om, att vi nu bestämmer vi det tycker jag. Mm. Pratar om kändisar som infantiliserar sig själva.
Underbart.
Väldigt spännande ämne.
Superbra. Ja.
Ge oss 5 stjärnor på Spotify och allt vad ni kan på stjärnmässigt på olika ställen. Och ha en fin påsk. Eller jag hoppas ni har haft en fin påsk.
Vi ska ha en fin påsk.
Vi ska ha en fin påsk.
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.